Välkommen till detta kortavsnitt som är ett samarbete och reklam för Min Deklaration Sverige AB. Så här i början av 2024 så ska de flesta av oss deklarera, och kanske är du en av dem eller känner någon som har gjort en bostadsförsäljning. Och enligt Skatteverket själva så är mer än hälften, kanske till och med uppemot 80% av alla deklarationer kring bostadsförsäljning innehåller fel. Så därför har jag bjudit in Per Sydeng som jobbar med de här frågorna professionellt för att dela med sig av de vanliga misstagen, saker man ofta inte tänker på eller missar, och de fem olika liksom huvudpunkterna eller delarna som man ska få med. Och jag kan säga så att det var flera nya kunskaper som jag fick, som till exempel att även lagfart och pantbrev är till exempel avdragsgilt. Så att i detta kortavsnittet blir fokus på bostadsförsäljningen, men vi kommer göra ny inspelning om några dagar, så att du kan faktiskt kommentera nedan. Om du har några andra frågor kring deklaration så kommer vi ta upp dem här nu under deklarationsperioden. Och eftersom det är ett samarbete så får du gärna gå då till mindeklaration.se, deras hemsida, och ställa frågor till deras chatbot och deras då, inte bara chatbotten utan deras personal som sitter bakom den här chatbotten också, som svarar på frågor. Men du kan också anlita dem för att göra din deklaration. Och om du använder då kampanjkoden RIKA2024, R-I-K-A 2024, så vet då Per och hans kollegor att du kommer att ha lyssnat på oss och vårt det här samtalet, och då får du mellan 200 och 300 kronor rabatt, lite beroende på vilken av deras tjänster du väljer. Så att jag tänker så här, jag gör det inte svaren så här, utan jag släpper på Per och så ses vi i kommentarerna efteråt. Varmt välkommen Per Sydeng från Min Deklaration. Och jag tänker att vi ska prata lite om deklaration som, jag vet inte, för några av oss kan man ändå säga att detta ändå är en liten högtid på året. Så att man ska liksom ta fram sin deklaration, ta fram ett glas rött vin, fylla i och skicka in till Skatteverket. Är det så du också tänker kring det?
Ja, men lite så. Först och främst, Jan, tack så mycket för att vara här. Det känns väldigt spännande. Så här, vi ser ju också det här lite grann som en högtid. Det är ju en period där väldigt många människor, så som vi ser det, behöver väldigt mycket hjälp under en väldigt kort tid. Och så som vi har valt att lägga upp allting, det är att vi ska finnas här i stort sett varje dag 8-22 för att hjälpa till just nu när det är lite kritiskt med dels tid och hur att göra beräkningen. Det är väl en kort intro här.
Men vad skulle du säga då, om du skulle säga de tre viktigaste grejerna kring bostadsförsäljning?
När man tittar på bostadsförsäljning överlag och så i Sverige, då, dels så är det ju när du ska komma till att göra alla de här avdragen. Då är man ju, dels så är man oftast inte helt säker på vad är det för avdrag man kan och som man verkligen får göra. På vilket sätt ska det liksom dras av. Men vi brukar prata om att det är fem olika kategorier kring avdragsgilla utgifter som man ska hålla sig till. Så vi kan väl egentligen bara ta dem och bocka av dem lite grann. Och, ja. Nummer ett, det är ju reparationer och underhåll. Och det handlar egentligen om att man får göra avdrag för renoveringar, reparationer, underhåll och under de senaste fem kalenderåren innan försäljningsåret. Så om du sålt bostad under 2023 kan du alltså dra av renoveringar från och med 2018. Tittar man på nummer två, eller om vi bara backar bandet på just reparationer och underhåll. Det är ju till exempel det är målning, tapetsering, du kan byta ett golv, du kan renovera fasaden, renovera, lägga tak, alla de här bitarna. Så att det är det som ingår i just renoveringar, reparationer och underhåll. Tittar man sen på den grejen som man ska särskilja underhåll ifrån, det är att det finns då istället ny, till och ombyggnad, och där går det under benämningen grundförbättringar. Det handlar egentligen mer om att man ska bygga om eller lägga till någonting som inte fanns i bostaden tidigare när man flyttade in, alltså man köpte den här bostaden. Det här är avdragsgillt oavsett ålder och så länge som det är ett inköp gjort på det här som är 5 000 kronor eller mer under samma kalenderår. Och det är nu som många känner att, ja men vänta, hur funkar det där? Vilken är vad? Hur ska jag räkna? Vad är renovering? Vad är ny till och ombyggnad? Så där märker vi att vi gör en väldigt stor skillnad för många som det handlar om hur du får dra av och inom vilket tidsaspekt som du faktiskt får göra det. Vidare så är det ju som så att kring ny till och ombyggnad så kan man ju tänka att det är som så här, ja, men jag bygger en ny altan, jag flyttar inneväggar, jag måste bygga om på något sätt, jag måste bygga en bastu eller jag ska inreda vinden eller något sånt. Lite större saker brukar vi säga att det.
Men till exempel inreda vinden, är det en sån här som är oavsett tidsperiod?
Ja, det stämmer.
Det är ju roligt för det har ju vi gjort. Men jag hade nog inte, utifrån det du har kategoriserat, så hade jag nog inte tänkt på det som en sån grej. För att det, alltså vinden fanns ju där innan. Så att det behöver liksom inte vara så att man bygger till utanför huset.
Ja, det, definitionen är att man under boendetiden ska bygga om och eller lägga till någonting som inte fanns i bostaden tidigare.
Okay.
Så i ditt fall låter det som bygga om på något sätt då, och då går det under ny till och ombyggnad. Och här är det ju fördelen i det här att vid försäljningstidpunkten så kan ju man dra av en sån sak oavsett ålder bakåt i tiden. Det är oftast den stora grejen som är skillnaden så länge pengen är 5000 kronor mer inom samma kalenderår. Så att i ditt fall, ja, skulle jag säga att det ska lida.
Bra. En så här klassisk fråga, om man har varit lite så här, man inte har, alltså så här, jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Har alla som ni kontakt med så här, det måste väl ha varit någon som sagt så här, jag har nog inte sparat kvittorna.
Mm.
Då är det kört eller?
Absolut inte. Så som man ska göra, och det är som så här att kvitton och andra bevis på avdrag, alltså det kan behövas. Och det handlar egentligen om att Skatteverket kan ju be att du skickar in underlag på det som du har sagt att du har tagit upp i deklarationen. Och då kan man ju säga att du ska ha någon typ av bevis för dina avdrag. Men om du saknar kvitton på avdragen så finns det faktiskt andra sätt att bevisa avdraget på. Ett av dem som är godkänns av Skatteverket, det är kvitton såklart. En annan sak, det är foton, före och efterbilder ska man ha då. Och ritningar är en tredje. Kan du påvisa det genom kontoutdrag, lånehandlingar, då är det giltigt. Har du bygglovshandlingar, fastighetsdeklaration eller till och med prisstatistik kan man använda sig av som underlag hos Skatteverket. För att kunna påvisa och styrka sin avdrag. Den sista, det är ju som så här, om man saknar både underlag eller bevis, då kan man alltid säga att man ska yrka öppet. Det är egentligen att man gör en bedömning av kostnaderna och gör avdrag precis som vanligt. Men under övriga upplysningar så skriver man helt enkelt att man saknar underlag. Så får man beskriva rätt tydligt av vilka avdrag du saknar. Men just att man yrkar öppet. För det handlar egentligen om att då är det transparent med Skatteverket. Säger det att jag har gjort det här. Jag har inga underlag för det. Men jag skulle vilja dra av det i min deklaration. Och då kör man den transparenta biten som funkar väldigt bra, skulle jag säga.
Ja, coolt. Bra. Jag fortsätter.
Ingen fara. Men har man passion för någonting, då kan man prata om det hur mycket som helst. Men den tredje då, som man ska tänka på kring just bostäder, det är ju försäljningskostnader. Och när man säljer bostaden så ska man ju titta på vad är det för avdragsgilla försäljningskostnader. Och några av dem, jag kan bara spesa, det finns flera. Ja. Men det är ju så här, kostnad för mäklaren, ja. Kostnad för homestyling. Den är ju högst avdragsgill. Kostnad för annonsen på till exempel Hemnet eller vad det nu kan vara. Behöver det tas ut någon avgift till någon förvaltare, vad vet jag, HSB eller vilken det kan vara. Då är den avdragsgill. Förhandsbesiktiga ett hus inför en försäljning för att man ska kunna påvisa vid prospekt och allting sånt att jo, men vi har besiktigat huset och det ser schysst ut. Det är avdragsgillt. Har en dold felförsäkring så är den också avdragsgill. Så att det finns en hel del som man ska jobba kring när det gäller just försäljningskostnader. Å andra sidan då, vid försäljning så är det som så här, då har man även haft, som är nummer 4 nu, inköpskostnader. Och några exempel på avdragsgilla inköpskostnader, det är ju egentligen inköpspriser för bostaden. Den är ju enkel. Sen så är det ju att man har haft kostnader för besiktning. Man har någon typ av avgift till bostadsrättsföreningen eller förvaltare eller vem det nu kan vara. En bit som många faktiskt missar när det gäller avdragsgilla inköpskostnader är kostnaden för pantbrev och kostnaden för lagfarten.
Jaha.
De just, ja. Precis, att de är avdragsgilla.
Ja.
Och börjar man titta på att pantbrev och en lagfart kostar lite grann och så titta på att ja, men det här är avdragsgillt. Det blir rätt många tusenlappar som man faktiskt...
Jag kan bara gå till mig själv. Alltså, vi köpte vårt hus för många år sedan och naturligtvis de vi köpte av, det var ju sådana rikisar. De hade typ så här på vårt hus som kostade över 5 miljoner. De hade inga pantbrev typ. Så vi fick ju ta ut pantbrev på hela lånebeloppet. Jag kommer ihåg det så här. Detta var nog de mest sugiga 100 000 jag har betalat för någonting.
Ja, det förstår jag. Och det är ju som så här, vi försöker hela tiden se till helheten och att vi bockar av alla de här bitarna som vi nu går igenom när vi faktiskt hjälper folk med bostadsdeklarationerna. För vi förstår ju att det här är ju en liten djungel. Det är svårt att veta vad som är rätt och vad man får göra och inte får göra och dessutom på vilken tidsaspekt och så vidare. Så att det är väl de bitarna kring inköpskostnader. Sen kan vi komma till nummer 5 som också är avdragsgillt. Det är kapitaltillskott. Och det handlar egentligen om den månadsavgiften som man oftast som föreningen använder ska jag säga. För att amortera på föreningens lån är avdragsgill. Och det här är en bit som oftast kommer i en kontrolluppgift. Men som behöver verifieras oftast med en bostadsrättsförening. För de kan ju också ha gjort ett extra kapitaltillskott under året. Och då måste vi verifiera att det verkligen är så. Annars kan det handla om några tusenlappar som man inte har hittat.
Men bara för att vara tydlig här. Nu är det en dum fråga för jag har aldrig bott i bostadsrätt. Avgiften jag betalar till bostadsrättsföreningen, den är inte avdragsgill.
Den del av månadsavgiften som används för att amortera på föreningens lån är avdragsgill.
Den är, ja.
Och den kallas just för, i det här fallet, kapitaltillskott.
Okay.
Så jo, just den, alltså månadsavgiften som används för att amortera på föreningens
lån. Så att det kan vara så här, alltså... Okej, nu kommer du en fråga här. Men om jag har bott i den här bostadsrätten i 10 år, ska jag då gå tillbaka då ha 120 månader, räkna ihop en Excel-fil med 120 månaders bostadsrättsavgift och ta reda på hur stor del? Är det spesat på de här blanketterna jag får från bostadsrättsföreningen eller är det automatiskt i kontrolluppgifterna de har lämnat varje år eller liksom så att säga återförs eller hur funkar det?
Det vanliga kapitaltillskottet ser vi oftast är med på deklarationen. Det som vi har sett som ibland inte är med, det har gärna skett ett extra kapitaltillskott. Ja. Där har vi stött på olika ärenden som, där vi behöver faktiskt begära in de uppgifterna. Och såklart, det blir en rätt stor skillnad om
Jag fattar detta, men jag menar, säg att jag har bott här nu 10 år. Är det med i deklarationen som hände för 10 år sedan eller behöver jag gå tillbaka till leta fakturor som är 10 år gamla? Alltså, förstår du, när du säger att det finns med i deklarationen, vad betyder det?
Den delen som oftast 100% finns med i deklarationen från början, alltså att det är förskrivet i deklarationen. Det är ju själva den månadsavgift som liksom används för att amortera på föreningslån. Den är oftast med på din deklaration från början. Men det är vår förening.
Jo, jag fattar det, Pab. Det har du sagt nu. Men jag menar för år bakåt i tiden. Eller, alltså, förstår, jag kanske missförstår det här. Så om jag har bott här i 10 år. När du säger att det är med på deklarationen. Är det med när jag har sålt min bostadsrätt? Då får jag den summan. Eller behöver jag räkna ut den summan genom att gå tillbaka och titta på gamla avgifter? Eller ska jag titta på gamla deklarationer? Alltså, förstår du, hur gör jag det där rent praktiskt?
Nu förstår jag. Då ber du din bostadsrättsförening om det. Och så ska de skicka det till dig.
Okej.
Okay. Så din bostadsrättsförening har ju sammanställningen. Och då ber man ut det. Och så ger man det till oss i det här fallet. Och sen så gör vi beräkningen på det. Då. Men det är det vanligaste sättet som du går till.
Okej. Okay. Ja, men super.
Men som du hör själv, Jan, det är många frågor som väcks.
Ja, precis. Ja, det är just rätt. Precis.
Ja, det är bra. Ja, förlåt.
Nej, säg.
Viktiga grejer just som man ska ha koll på, det är oftast när man gör förändringar, alltså man renoverar eller ny om eller tillbyggnad. Ha koll på de här 5000 kronors regeln. För det är en viktig grej som vi vet att Skatteverket tittar på. Och är gränsen under 5000 kronor, då är den det. Så det brukar vara en, så här, det är en liten sak, en liten detalj, men oftast en sak som behöver verifieras.
Ja. Och så här, om jag renoverar köket, då är det 5 år jag kan ta upp det. Eller hur?
Ja,
men efter 5 år kan jag inte. Men gör jag liksom större förändring på huset eller så här, som du säger, nybyggnad eller någonting som inte fanns där innan, då är det ingen tid på det. Och allt här måste vara över 5000 kronor på ett kalenderår. Och sen ska jag tänka på många av de här externa kostnaderna. Mäklare, pantbrev, lagfart, liksom you name it. Ja, så att jag gissar att då sitter många med liksom Excel-fil.
Ja, lite så är det ju faktiskt, och ibland när vi får in underlagen, ja, då kan det vara på alla möjliga sätt. Det man kan tillägga i det här som vi också ska kasta in i beräkningen, det är att oftast om du har gjort en renovering av köket, då har du ju rotavdraget som du ska verifiera och kasta in i hela den här beräkningen också, som ser till att du betalar rätt skatt i slutändan. Mm. Men som, för att bara flika in det med köket, är att om du renovera ditt kök och sätter köket på samma ställe, då är det samma sak. Skulle du välja att flytta köket från där köket är till, vad vet jag, vardagsrummet, att man flyttar så där, då går det under om- och tillbyggnad istället.
Då går det på den 10-årsgrejen. Eller obegränsad, förlåt.
Precis, för att då har du gjort någonting som inte fanns i bostaden från början.
Mm.
Så det är mycket att ha koll på.
Ja, men grymt. Tycker är det så här, det är alltid, vet, när man ska intervjua någon på ett ämne man inte kan själv, så brukar jag säga så här, vilken fråga borde jag ha ställt? Är det någonting vi skulle liksom inte ha tagit upp?
Jag tror att man ska tänka på hur mycket tid, kraft och energi man faktiskt lägger på att göra beräkningarna och sätta det lite grann i relation till hur enkelt det skulle vara. Samtidigt så är det som så här, vanliga frågor är så här, är kostnaden för flyttstäd avdragsgill? Är kostnaden för flyttfirma avdragsgill? Nej, men det ena är, eller båda är det på rutavdraget. Jaha, men hur gör jag då? Så att den ena frågan föder oftast en ny fråga. Och för oss som sitter med hela bilden från början, vi har ju alla de här checkpoints klar. Och dessutom att vi gör alla deklarationer i ett skatteprogram. Gör att det blir väldigt smidigt, enkelt, och vi presenterar alltid för våra kunder att så här har vi gjort alla beräkningarna. Tittar vi på dem, vi går igenom dem, sen skickar vi in dem åt kunden, eller om kunden vill skicka in det själva. Och om Skatteverket kommer tillbaka med en fråga, då är det vi som besvarar den frågan, för att då kan vi ta fram så här, exakt så här har vi räknat, och då svarar vi Skatteverket inte.
Ja, men så att det är lite peace of mind, kan man säga.
Ja, precis.
Ja, ja, men snyggt. Men jag vet vad, jag tänker att det ska ändå vara en kort podd. Så jag tänker att vi håller här. Man hittar dig via den, liksom, vi har en så här sponsrad länk i beskrivningen. Eller om man är så här, som mindeklaration.se. Och då kan man liksom få ställa de här frågorna. Man kan få hjälp med beräkningen. Är det någonting man ska tänka på innan man tar kontakt med er?
Egentligen inte. Vi har ju en chatt som går rätt varm, ska jag säga, i den här perioden. Men den är bemannad mellan 8 och 22 alla dagar i veckan nu i deklarationstider. Så att vilken fråga som helst kan man ställa där, och vi har ett rätt stort support som svarar väldigt fort. Så att det kan vara en liten, liten fråga som man kan behöva hjälp med. Och ibland så behöver man större hjälp, och då behöver vi koppla på tjänster, ja. Eller de två tjänsterna.
Ja, och, då köper man den tjänsten liksom av er i så fall, att nej, men då hjälper ni mig. Och där står prisuppgift och allt står på hemsidan, så att det kan man kolla.
Det man kan flika in det var ju att när man känner att man behöver hjälp, då är det ju två saker. Det är att vi träffar ju alla våra kunder i ett webbmöte. Och så att man vill gå igenom deklarationen, man tittar på underlaget tillsammans. Lite grann där peace of mind som du var inne på, att man får bolla någonting. Och de personer man har webbmötet med, det är deklarationsombud hos oss. Som har jobbat med privata inkomstdeklarationer i 5 år eller mera. Och det brukar ge en väldigt klar bild över hur vi ska deklarera, för att vi har underlag och information från början. Vi pratar med våra kunder om det är några frågor. Sen gör vi beräkningarna kring det, och sen visar vi vad resultatet. Tycker kunden att det, ja, men det där ser bra ut, då skickar vi strategiskt.
Ja, men super. Grymt. Och så ja. Tänker jag för dig som lyssnar och tittar på detta nu, så här någonstans under deklarationsperioden här under 2024, så kan man också mejla eller så här, skriv kommentar om du har andra frågor, för att vi tänker att vi tar en uppföljning med där vi inte pratar bostadsförsäljning utan vi pratar era frågor. Så att det går alldeles utmärkt. Bra. Nej, men jag tänker att då håller vi här. Per, stort tack, så ska du få gå tillbaka och hjälpa. Jo, en fråga kan jag ta. Datum. Är det några så här viktiga datum oavsett bostadsförsäljning? Vilka är datumen man ska ha koll på? Och idag när vi spelar in så är det 14 mars 2024.
Då har ju alla nu fått sina privata inkomstdeklarationer i sina digitala brevlådor. Gick ut 4-8 mars. Har man inte en digital brevlåda, så börjar Skatteverket att skicka ut de här den 15 mars fram till och med den 15 april. Så att man, ja, vad ska man säga, är mer lite grann på det då. Om man inte gör några förändringar i sin deklaration och skickar in den, så kan man få skatteåterbäring mellan den 9 och 12 april. Har man behov för att göra förändringar, då är ju sista datumet att skicka in en deklaration är den 2 maj. Och ja, vi hjälper till med det här under hela resans gång.
Ja. Ja, men grymt. Då tänker jag så här, Per. Tack för idag, och så ses vi nästa vecka, helt enkelt.
Toppen. Tack så mycket, Jan.
Så, jag hoppas att du gillade detta kortavsnittet, och som jag sa i början, gå gärna in på mindeklaration.se, ställ frågor som Per också sa där via chatten där hans medarbetare sitter och svarar, och vill du anlita dem för att göra hela deklarationen, bara outsourca det. Jag kan faktiskt säga att jag har outsourcat min deklaration de senaste åren, för det är så här, behöver man liksom inte tänka på det. Använd gärna värdekoden RIKA2024, RIKA2024, så får du 200 kronor rabatt på deras deklaration bas, och du får 300 kronor rabatt på det stora paketet deklaration plus. Och glöm inte bort, har du andra frågor kring deklaration, ställ dem gärna i kommentarerna, så tar jag upp det när vi gör nästa kortavsnitt med Per om några dagar. Så tack för att du lyssnar, och skicka gärna detta vidare om du känner någon som har haft en bostadsförsäljning eller så att vi hjälps åt. Tack så mycket.